Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Nu kör vi igång Bajenpodden, program 230, nej 265 är det till och med. Ja. Med Jimmy Lidberg, fystränare i Hammarby. Välkommen till Bajenpodden. Premiär.
Ja.
Vi har haft fystränare förut.
Som har varit här på podden.
Ja, ja. Helge.
Ja, just det.
En av de bästa program.
Var det så? Ja.
Ja. Mycket att leva upp till nu.
Okej, okay, vi får se om jag levererar den. Ja, men Claes, trevlig prick.
Är det så?
Faktiskt.
Har någonting med fotbollen att göra fortfarande, eller?
Jag vet inte om han har det nu. Han jobbar ju fortfarande med idrott på något sätt, handboll kanske eller något. Men jag är osäker om han jobbar med fotboll. Kanske han gör Västerås där.
Ja, eller hur? Han har nog gym där i alla fall. Alltså. Ja. Inte hört någonting från honom.
Men, och sen har vi Jompa här också. Jag glömde presentera dig. Du ska vara den som bollar lite när jag fastnar. Ja. I en halv Nelson, eller... Det är många sådana frågor som har kommit in.
Det är så?
Ja, jag skulle visa det. Halvnäll som på mig.
Okay.
Tyckte jag. Tyckte de var jätteroligt.
Jag vill att jag ska visa den. Bara i radio. Eller?
Det är... Och jag filmar. Det blir lugnt. Vi kör
sen. Ja, precis. Ja, vi låter bli det. Jag vill leva ett tag till.
Det är så.
Ja, men du har ju bakgrund i brottarvärlden kan man säga.
Mm.
Ja. Kan du berätta lite om det?
Karriär, och... Ja, alltså lite kortfattat om bakgrunden. Jag började brottas när jag var 5 år gammal.
Det som Länga brottar
du? Jo, lite här. Så...
Ja, där, ja.
Jag var ganska brottades med insidan så det var inte så mycket ful. Jag var en smart jävel och tuff.
Ja.
Men i alla fall, jag spelade fotboll också parallellt med brottningen många år. Det kanske inte alla känner till.
Nej.
Så jag spelade ju, lirade ju Hammarby, även en session i Brommapojkarna, ända till juniorallsvenskan faktiskt. Men i alla fall, det blev brottningen till slut. Jag tog ett silver på junior-VM, jag tror det var 17 då. Och då valde jag att satsa på brottningen. Sen, ja, det rullade på. Jag har ju vunnit en drös med SM-guld i brottningen. Jag tror det är 10 stycken totalt. Och många internationella medaljer. En av de svenska brottarna sista 20-25 år som har tagit flest medaljer. Sen fick jag anledningen att jag kanske inte blev lika känd som brorsan också. För att jag fick inte det där VM-guldet. Eller jag lyckades förlora 2 VM-finaler. Tog mig till 2 VM-finaler. Ledde den ena tills det var 7 sekunder kvar. Den andra VM-finalen förlorade mot en som åkte dit för doping sen bara några månader senare. Men då var reglementet på den här tiden att hade du klarat dig kissat grönt där på själva VM så spelade det ingen roll att han åkte dit på en annan tävling sen. Vilket kändes för jävligt såklart. Sen har jag massa EM-medaljer och sen avslutade jag med ett OS-brons i London.
Mm.
Och under tiden under min brottningskarriär så... utbildade jag mig som tränare. Jag kände ganska tidigt att det är någonting jag vill syssla med. Så jag gick på Bosen först ett år. Sen gick jag så här RFs fystränarutbildning. Och så efter min idrottskarriär, efter OS-bronset, så flyttade jag till Norge och började jobba med brottningen där. Och blev sedermera förbundskapten för norska brottningslandslaget. jättekul resa som gjorde det. Kanske inte ska bli för långrandig här, men när jag kom dit hade de inte tagit en medalj på 30 år. Mm. Och jag jobbade där i 4 år och avslutade med VM, OS och EM-medaljer och tog upp Norge från att inte ens vara topp 50 på världsrankingen som nation till att vara på 9:e, 10:e plats. Mm. Så det var en jätteresa vi gjorde de åren. Kom tillbaka till Sverige, jobbade lite med hockeyspelare, talanger, lite några som var precis draftade till NHL. Det gick jättebra. Och på något sätt så hörde Hammarby fotboll när Claes slutade att... Ja, jag vet inte om de hörde att jag hade gjort bra jobb med de tränuppdrag jag hade haft. De tyckte att det var intressant, så jag fick ett mejl och sen så möttes vi upp. Och, ja, från, så var det. Mm. Och därifrån, så. Det var också kanske ganska naturligt eftersom Isak spelade i laget. Det var någonstans hade de säkert hört om mig. Och så. Mm. Så ja, det var faktiskt Mats Ingvars anställning.
Okej. Okay. Sist när jag gjorde
det? Eller? Ja, typ nästan. Det var inte så länge han var kvar.
Men jag tänkte på kanske en sidospår sådär, men brottning, hur mår den sporten?
Ja, alltså internationellt så är ju brottningen väldigt stor i vissa delar av världen. Mm. Framförallt Östeuropa, alla gamla rysknationer och så, och där mår den ju fortfarande bra. Vi kan ju komma till vissa länder och det var liksom 40 000 på läktaren och sådär. Sen i USA går den bra också eftersom MMA och så här är starkt. Många börjar med brottningen, college och sådär. Mm. Vissa delar av Asien. Men kollar man i Sverige och den här delen av Nordeuropa och Mellaneuropa så, där, så har den ju tappat liksom varje årtionde lite grann. Mm. Alltså antal utövare och andra kampsporter som har tagit över och sådär. Mm. Så att, men ja. Alltså nu är jag inte så involverad i brottningen efter jag slutade i Norge, så jag vet inte exakt.
Ja, du har slutat som...
Ja, det gjorde jag när jag tog det här uppdraget.
Okej.
Med Hammarby.
Ja, jag bara funderar hur du ska kombinera det.
Nej, så nu har jag jobbat bara med Hammarby egentligen. Och sen har vi hälsokostbutiker, jag och 2 kompanjoner till mig, så de går vid sidan om. Liksom. Jag jobbar med en e-handel som heter naturprodukter.se och sen har vi butik på Hornsgatan och i Rimbo mot Norrtälje. Så det är det jag gör. De rullar på ändå och så, här, så jag jobbar inte så mycket med dem, utan det mesta är Hammarby-uppdrag. Liksom.
Dags för Let's Dance då?
Ah, just nu så har det marknadsvärdet dalat lite grann. Vi får göra succé med Hammarby då, men jag fick lite förfrågningar där i början precis efter OS-bronset. Men jag har aldrig varit riktigt så här, gillat att stå i centrum på det sättet. Brorsan har fått tagit de puckarna istället. Jag gillar att mer att hålla mig lite lägre profil. Mm. Jobba med idrott, så det är det som jag brinner för.
När du spelar med Bayern och BP där, är det någon som du spelade med som sen nådde ända
till Allsvenskan? Det är många som har nått till Allsvenskan faktiskt. Jag spelade ju med Bojan Djordjic i BP, Stefan Itzisak. Jag har spelat med i Hammarby, Mikael Rönnell, Patrik Järbrandt. Ja, det var ganska många som gick bra för faktiskt. Mm. Så det var inte självklart för mig att välja brottningen. Och det har också varit en styrka tycker jag när jag har haft det här uppdraget i Hammarby, att man ändå har haft fotbollsbakgrund själv. Mm. För det är så här, okej, att vara fystränare och komma in och ha en viss filosofi som man tror på, men att ha en verklighetsförankring, så här, det är alltid en styrka liksom, att känna. Rent grenspecifikt så har jag ändå haft en förståelse för fotbollen redan från början, känner jag.
Vilken position hade du?
Jag var en stark, riktig brunka mittback. Kunde ni nästan gissa. Faktiskt.
Ja. Men du jobbar med det 80%.
Ja, alltså...
Vad innebär det då? Blir det, hur många fyskärningar blir det i veckan? Blir det liksom, eller blir det liksom perioden ni kör fys?
Ja, alltså när jag och Jesper, jag som sportchefen, gjorde det här kontraktet, så vi slängde lite med procent lite fram och tillbaka. Men det som var grejen var att han kunde erbjuda mig egentligen en 100% tjänst, men då skulle jag åka med på borta matchen också. Så det var där vi utgick i förhandlingen, men sen så kände jag att jag har inte mycket att göra på borta matchen. Alltså det kan vara att hålla en uppvärmning och sådär, men det tar jäkligt mycket tid. Jag har 2 barn också, jag känner att jag vill lägga kraften på planera träningspassen, kolla på hela periodiseringen som jag jobbat tillsammans med de andra huvudtränarna. Och alltså det planeringsarbetet tar många timmar, och sen vara på alla träningspass. Mm. Så jag är alltid på träningarna. Mm. Och då kan det vara att jag har hand om de spelarna som har lite skador som är lite utanför själva fotbollsträningen. Jag håller också alltid i själva uppvärmningen. Och sen så har jag rena fyspass beroende på var under säsongen vi är, hur många det är. Nu har vi bara haft ett fyspass i veckan ungefär. De senaste när matcherna går så tätt som de gör nu. Liksom. Men för säsongen då hade vi ju vissa delar för säsongen så var det säkert 4, kanske till och med 5 pass i veckan som var mina pass om man säger. Så det större, tyngre jobbet som fystränare har vi gjort, eller har jag gjort redan tillsammans med killarna under för säsongen när de har lagt sin grund. Liksom.
Så att... Men när du kom till Hammarby då, hur var den fysiska staden? Om du får göra liksom en liten utvärdering när du fick jobbet, hur tyckte du att den fysiska statusen var på spelarna? Var det bra eller var det mycket du fick rätta till? Eller?
Alltså jag vill inte ta någonting från Claes. Claes är otroligt duktig. Han har varit ett bra bollplank till mig också. Fått mycket tips från Claes. Men jag tror att han kunde inte heller vara med och påverka så mycket på grund av den strukturen som var då, vad huvudtränaren ville, vilka strukturer som var satta i föreningen. Så jag tror han kände sig ganska bakbunden. Så om man tar bort den delen och jag bara pratar utifrån, alltså om jag bara rensar alla mina tankar och bara kommer in med liksom så här, okej, vad tycker jag egentligen, så tycker jag att det var undermåligt. Alltså det är det korta beskrivningen. Jag tycker att det fanns ingen riktig träningskultur, det var dåligt synkat periodiseringsmässigt, alltså hur man lägger upp belastningen. Det var dåligt individuellt med killarna och det var överlag för dåligt, de var för dåligt tränade. Och det kan vara bra när man kommer in så här som jag gjorde, jag kom in med helt andra preferenser. Liksom. Så här, brottningen som jag har jobbat mest med, även hockey då. Det är helt andra krav och det är mycket som är kulturellt skulle jag vilja säga. Alltså, det är ingenting som säger att en fotbollsspelare inte kan vara fysisk bättre status än vad en allsvensk spelare i snitt är. Jag menar, de här killarna är också heltidsproffs. Varför ska en Real Madrid-tränare eller spelare egentligen vara bättre form än en allsvensk spelare? Om vi bara kollar på den fysiska statusen. Så att jag tycker att en av de stora grejerna, och det var också det jag pratade lite med Claes också i början och sådär. Och jag tror jag hade lite tur på så sätt att strukturen ändrades om. Jakob var ju där då och sen så gick vi, när Jesper kom in så var han ganska tydlig med att så här, nej men de som är ansvariga på de olika områdena måste verkligen få vara ansvariga på varje område. Så att jag fick lite mer fria händer och sen så försvann ju Jakob och då var det ännu tydligare och ännu lättare att vara med och påverka. Så jag har ju fått verkligen genomföra det som jag har velat genomföra. Så att det är nog en anledning. Sen så, jag tror att mycket är att bygga en kultur, att komma in och liksom så här, du kan ha läst varenda, du kan ha gått varenda kurs som finns liksom. Men det gäller att verkligen få spelarna själva att tro på det de gör. Det gäller att implementera en kultur, en träningskultur, en vinnarkultur. Och jag tror att för mig är det verktyget det mentala. Det är mäktigare än de rent fysiska verktygen att visa en övning eller lägga upp ett träningsprogram. Så har jag alltid jobbat och jag sa lite kaxigt när jag började så sa han så här, men varför ska vi anställa dig? Sa Mats då. Så liksom sa han, men visst jag kan slänga fram liksom de kurserna jag har gått. Så här, men jag sa bara lite så här. Lite kaxigt kanske det lät, men att säga, ja, men jag har aldrig misslyckats med tränaruppdrag. Så jag kommer vara en del av ett team, men för mig finns det inte att misslyckas. Utan, ge mig ett år till att börja med så kan jag påvisa på tester att killarnas status har förbättrats. Men framförallt så är det i slutändan inte mätbart exakt. Det som sker på planen, det är där resultatet ska komma. Jag menar, vi ska inte vara nöjda med att vara på 10:e plats i tabellen.
Nej.
Så att det är så jag försöker jobba och blanda där. Och det har varit ett jävla jobb mentalt att form, alltså skapa en kultur, men vi har kommit en bit på väg.
Men jag tänkte på, det var ju, du vet ju det på sociala medier ibland, det var något beep-test, jag vet att det inte heter så, men det var ju ett jojo-test. Det var ju ett jäkla snack om det, att spelarna fuskade och ja, inte gjorde rätt. Vad känner du själv? Var det någonting du upplevde också? Eller
fick ja, men någon... här kommer ju lite de här grejerna in igen. Så här. För mig som fystränare så är det så här... I slutändan så finns det alltid någonting man kan göra annorlunda. Det finns alltid någonting som är så här, ja men här hade en annan fystränare eller en annan huvudtränare gjort lite. Alltså det finns alltid det. Och jag tror bara att för mig så är det i slutändan att få varje individ att prestera max på varje träning. Sen om det fuskas lite på test, så här, ja det är ingenting som man eftersträvar såklart. Men jag tror att testerna i sig... Vissa lägger jättestor vikt vid testerna. Mm. För mig är det så här, jag jobbar lite med andra parametrar. Alltså jag går mycket på fingertoppkänsla, magkänsla. Försöker jobba väldigt nära killarna. Och då får man den här känslan för det. Okej, men vilka verktyg ska jag använda för att just den här individen verkligen ska liksom göra jobbet varje träning. Sen finns det alltid folk som sitter och säger så här, ah, men den där övningen borde du ha kört med utan skor för att... Då stärker du fotlederna samtidigt. Den här övningen borde ha kört med lyfta skor för då skonar du ryggen. Och ja, det är sant, men ja, jag kommer från den världen också, brottningen så här. Det vad är det som gör en bra i slutändan? Det är att säga, okej, hårt arbete, jag tror på det man gör. Självklart vara uppdaterad om forskning och sådär, och det är jag också. Men ibland kanske vi lägger lite mindre vikt vid detaljer. Det sitter ju alltid många där ute i landet som är jävligt pålästa med att säga, okej, den här övningen bör köras på det här sättet och sådär. Men förmodligen hade det kanske inte blivit lika bra resultat i slutändan ändå. Så att, ja, för att svara på den grejen, så här, jag ser också ibland att det skrivs. Men det tror jag det alltid kommer att göra. Är du en sån position där folk är engagerade så finns det alltid folk som har någon åsikt. Och så. Mm. Man får ta det med en nypa salt.
Det är lite jobbigt det där med, man har ju vinnarskalle också när man pratar fuska. Det finns ju lite fusk i fotboll.
Ja.
Du vet, filma och det är lite sådär. Ja. Och när de där testerna görs så är det ju lite vinnarskalle som går in också. Att man tar några meter bara för att liksom vinna. Ja. Det finns där. Det blir lite jobbigt då när man...
Det är det. Alltså... Om vi tar det här jojo-testet till exempel, bara om vi ska gråta ner sig, så är det så här, okej.
Okay.
Ja. Så här, vad har du att välja på då? Vi säger så här, ja men okej, okay, du plockar av spelaren som fuskar. Då får du ju, dels får du ju inte ens något värde alls på spelaren, och dels så får du inte den träningen som det där testet innebär. Du kan ju inte stå där och stoppa 27 spelare, och de är ju vinnare liksom. Det blir lite så, ja men de tar en meter här, de tar en meter där. Men det man får komma ihåg då, eller det jag får komma ihåg som fystränare, det är att det värdet vi får fram på just det testet blir ju ganska, alltså vi kan inte lägga så stor vikt vid det värdet, för att ja, det har fuskats lite grann, och självklart gör vi en notering på det. Och sådär. Men det är inte alltid man har så mycket att välja på. Men för mig är det som sagt, det är viktigare att få spelarna att göra jobbet ordentligt på varje träning. Och även om de snor en meter på ett jojo-test så kanske de pressar sig till max. Det kanske blir att de kommer 3 nivåer längre för att de fuskade lite. Men hur mycket har de pressat sig i slutändan? Det är mer väsentligt för mig liksom, att få det här... Ja, får dem att plocka ur det där lilla extra. Mm. Sen är tester absolut bra som alltså mätverktyg och sådär. Men vissa...
Framförallt över tid, eller hur? Att du för det så här år för år.
Och... Absolut, men man får inte ha för stor tro vid tester, för att fotboll är en väldigt komplex idrott. Det är jättemånga parametrar som spelar in om resultatet på planen blir bra i slutändan. Det är svårt att isolera det till rena tester i gym eller på en löpabana. Och också så här, alla tester kan man fuska. Det är så här, ja men vi har mer chins här, uppdragningar. Okej, hur mycket får man sparka med underkroppen? Alltså det finns alltid så här, det är svårt att standardisera ett test. Så att det man måste göra är att vi måste hålla koll på, okej, så här tillät vi förra gången. Okej, då måste vi göra på samma sätt eller väldigt nära nästa gång för att få ett resultat som är någorlunda mätbart.
Mm. Så det är ju lite, jag tycker det är lite tragiskt nästan. Man ser det är så skillnad på idrotter. Kolla på en intervju med Sara Sjöström eller Kalle eller Gunde, någon sån där som kör 5 pass om dagen, som inte fuskar en millimeter, som pressar sig själv hela tiden. Medan man fotbollsspelare, så har det ju alltid varit så att det, som du sa i någon intervju, att ja, man måste följa med dem upp till gymmet, annars kommer de sitta och köra ibland. Är de mer korkade överlag, eller vad fattar man inte, att man tar sig så långt man själv kan?
Ja. men jag tror att det är jätteintressant och det är det här som jag tror är det största förändring som har skett. Alltså om jag kollar på det här ett och ett halvt år som jag har varit här inne. Mm. Så här, som jag sa, den världen jag kommer från, Micke Klotz brukar skoja och säga så här, Jimmy, du är mer mental tränare än vad du är fystränare. Och det ligger någonting i det, för att det jobbet som jag har gjort mest med mig, som jag känner att jag har gjort mest med mig, det är just det här att bygga en kultur. Mm. Att innan så var det så här att okej, okay, men vänder tränaren ryggen, då fuskar jag. Är ingen där, då gör jag inte övningen. Och att det är så inom fotbollen, det tror jag att, ja men det är just kulturellt betingat, att de har liksom så här någonstans, ja men det är så här vi gör, det är så här bra vi kan bli. Det känns som att det har skapats ett litet tak. Och det man får komma ihåg då, det låter också kanske lite kaxigt, men det är så här, egentligen de spelarna som vi har i Allsvenskan, om jag jämför med, jag vill alltid jämföra med de som är bäst i världen, det är alltid mitt. Och så här, ja, men om jag var inne i hockeyn till exempel, då kollar jag så här, men okej, vad gjorde liksom våra absolut bästa svenska NHL-spelare? Eller om jag jobbar med brottning, vilka är det som tar OS-skulden och VM? Men om man jobbar med allsvenska fotbollsspelare, jag menar, det finns säkert 400-500 spelare på varje position som är bättre ute i världen. Alltså, om man kollar så. Mm. Så då är det så här, ja, men vi är långt ifrån taket. Och anledningen till att vi är långt ifrån taket, det är ju just för att de har inte gjort det där lilla extra varje dag. Mm. Då hade de inte spelat i allsvenskan, om vi ska hårdra det riktigt långt. Då hade de varit bättre. Mm. Så det är egentligen ganska enkelt. Och när man får dem att förstå det själva, helt plötsligt så kan mirakel ske. Mm. Att vi har grundtalanger här, eller grundprodukter som är fantastiska bollspelare, men de är långt ifrån maxade potentialmässigt, och därför är de i Allsvenskan och inte i en bättre liga.
Mm. Hur mycket går in, eller hur långt har du kommit i det individuella då? För det är ju väldigt olika spelartyper och fysiska.
Ja, ah, det är jättekul. Alltså det är det roligt arbete när man ser liksom verkligen den här förändringen, att de börjar tänka till själv. För det är en sak att bara slänga fram liksom så här bör du göra, men oftast måste man implementera små saker och sen till slut börjar de liksom så här börja komma inifrån dem själva. Och visst, man kan gå in på varje spelare här i truppen och så skulle jag kunna berätta så här, men så här upplevde jag det förut, så här upplever jag det nu. Men om jag bara ska hårdra så tycker jag att det har hänt jättemycket just med de här bitarna. Att de förstår vad som ska till, att de gör det där lilla extra. Ja, det har hänt jättemycket på det här ett och ett halvt år.
Men jag tänker på, idéerna ändras ju liksom varje år nästan. För några år sedan så var det där berömda isbadet och sådana grejer.
Just det, kör man det fortfarande?
Kör de det?
Vi har isbad. Och det är lite så här, ibland kan jag lägga in obligatoriskt, jag vet inte hur Billborn och de gör, om de lägger in så här obligatoriskt, men det är väl mest jag eller Klotz i sånt fall som lägger in så här, ja men nu är det isbad liksom. Men mer individuellt att det finns och erbjuds. Tycker en spelare att det gör någonting gott för den, oavsett om det är placebo eller inte, så ska man inte underskatta.
Magnetband så här.
Ja, alltså du vet ju hur, alltså, hur skrockfulla idrottsmän kan vara. Men alltså det mentala, man kan skratta, men det är ju placeboeffekten, det kan vara enorm. Mm. Alltså, så jag menar, om en spelare jag känner att jag vill ta isbad efter varje match och tycker att det funkar så jävla bra, så plockar vi bort det. Liksom. Vi kan ju tappa många procent i prestationen. Mm. Så att det finns absolut isbad.
Ja, så länge det funkar så är det ju bra.
Ja, ja. Absolut. Och sen tror jag att så här, alltså allting som, där man liksom känner att så här, vi gör någonting professionellt, vi gör någonting noga. Hela den feelingen handlar om det här att skapa en vinnarkultur. Liksom. Mm. Det, gå in i ett korpen omklädningsrum och så här, de pratar om vad de gjorde liksom en timme innan match eller skoja. Så här. Men går in i omklädningsrum där det är liksom en professionell miljö. Man kan ta på hela känslan, hur man förbereder sig, hur man genomför, vad man gör efter. Alltså, hur mer proffsig man kan bli med allt det här, desto mer är man med och skapar en sån här prestationsmiljö. Som, alltså, vi gjorde en sån häftig resa i Stockholm. Vi var ju en klubb här, Spårvägen. Vi hade inte ens någon som var svensk mästare, det var 1997. Vi hade, brorsan var äldst, min brorsa och Martin Lidberg. Sen var det liksom ner ända till mig som är 9 år yngre. Vi var en grupp på 12 stycken. Det var ingen som ens hade lyckats tagit ett SM-guld. Sen plockade vi hit en tränare från Polen. han hade varit med och vad heter det, tagit 3 OS-guld med dem 96 i Atlanta, och han ansågs som världens bästa tränare. Och när han kom, då var det just de här grejerna. Han införde så himla många grejer rent, som jag förstått i efterhand, som är så här, men det var bara rent mentalt, men han byggde en kultur. Och han fick oss att tro på det vi gjorde. Sen följde inte det senaste forskningen. Det skulle säkert kunna suttit 1000 andra tränare och sagt så här, men så där borde ni inte ha gjort, ni borde ha gjort så här. Men han gjorde någonting. Och av den här gruppen på 12 pers så slutade det med att när han flyttade härifrån, det var 12 år senare, då hade vi från den gruppen 2 världsmästare. Det var brorsan Ara Abrahamian. Vi hade mig med olympiska medaljer och 2 VM-silver. Vi hade en annan kille som också tog medalj på VM och någon som tog medalj på EM. Jag tror vi hade typ 7 medaljörer från EM, VM eller OS på den här gruppen på 12 pers. Och då var inte ens någon svensk mästare innan. Så det är som att Hammarby skulle gå från ett allsvenskt lag till att vinna Champions League.
Mm.
Och det går. Alltså, det låter naivt. Nu kanske inte går det inte ekonomiskt för att spelarna skulle försvinna i en sån sport som fotboll.
Mm.
Men det jag menar är att det går att utveckla individer. Mm. Alltså till oanade höjder.
Men det är ju lite skillnad att träna, vad ska jag säga, individer då, som till exempel brottare, än ett lag. Det blir ju mera på individbasis där också. Men har du fryspass där alla gör likadant eller...
Ja,
eller blir det individuellt? Hur mycket blir det individuellt?
Intressant, för det är också en fråga som jag får ofta, och då vill ju alla alltid ha det till att säga, ja, men allt borde vara individanpassat. Och det är också lite så här, enligt min filosofi så tycker inte jag att det stämmer. För att när du tränar i grupp så ger du varandra energi. Den parametern tar du bort om du liksom individualiserar för mycket.
Mm.
Sen handlar det också om att i det här fallet, när jag gjorde min prioritering och min bedömning, så handlar det om att häva hela nivån. Mm. Alltså så att först och främst, så här, är du inte ens där uppe, då måste typ alla, oavsett position, och så, göra ganska mycket lika om vi ska ta oss ett steg fram.
Mm.
Men nu har vi gjort lite av de stegen, och självklart har det varit individanpassat också på vägen. Jag ska inte säga att det inte har varit individanpassat, men många vill ha det till att ja, men fysträningen borde vara 90% individanpassad, kanske 10% gemensamt.
Mm.
Men jag skulle säga att jag fick nästan börja med 80-20 och kanske nu är vi på 50-50 kanske.
Mm, okay. Men nu, jag tänkte att du och Klotz måste väl jobba ihop, med tanke på det med skador och, ja, sådär. Hur, han är ju, jag vet inte, han är ju jättegammal. Han är väl äldst.
Vad fan saknar hår med det?
Nej, men han har varit med länge. Ja. Så jag tycker ju ändå att skadehistoriken, nu har inte jag några siffror på det, men jag får en känsla av att vi har mindre skador nu än vad vi har haft tidigare.
Ja.
Det är ju egentligen bara Sandberg som har varit lite...
Och den hade han när han kom.
Ja. Precis.
Ja, det är lite roligt det här, för att som du säger, många av dem som inte fick en riktigt bra försäsong, så här, de har haft en liten benägenhet att falla ur lite sådär. Men jag för aldrig någon statistik. Så här, jag har ingen egen statistik, utan jag bollar med Klotz. Därför funkar våra team jävligt bra, tycker jag. Att han kan vara den som kollar rent i de programmen vi har, de mätprogram, och så tar vi möten tillsammans hela tiden. Så säger han kanske då att ja, men Jimmy, kolla, nu ser vi en trend här. Hur tycker du att vi ska tänka? Och så bollar vi det fram och tillbaka, och sen kommer vi fram till ett genomförande. Så, så att han kommer nog sammanställa en statistik, men min känsla är också att Peppa då, med stora muskelskador, jag tror vi måste vara det laget som har klarat oss som bäst. Alltså, jag kan inte komma på att vi har haft någon den här säsongen några stora grejer, utan det har varit såna grejer som har hängt med, och lite grann på de individerna som inte fick en riktigt bra försäsong, som kom in från andra lag och sådär.
Mm.
De som har kört riktigt bra, det är ganska enkelt att se en kurva där mellan de som verkligen har kört bra och de som håller match efter match. Liksom. Sen kan det alltid råka ut för trauma, alltså det kan alltid hända saker. Jag menar. Mm. Det är lite idrott vi snackar om.
Man kan få tjocken krossad i match och sådär. Liksom.
Ja, alltså allt kan hända. Liksom. Mm. Men, ja, vi ska...
Hur mycket jobbade du förra året, om jag säger så? Var det 50?
Ja, 50%.
Ja. Jag tänker på fängerskadan, jag kommer inte ihåg vad han fick, men han var ju borta jättelänge.
Mm. Han är den som under den här perioden... Det var ju ganska tidigt när jag kom in precis, men det är den enda som jag också kan komma på som har varit så här riktig jävla muskelskada.
Mm.
Men det var väldigt tidigt och jag vet inte exakt hur deras försäsong hade varit sådär, men det var någonting konstigt för den. Det var så också läkarna bara, men hur fan kan en sån här muskel bara släppa? Men det kan ju, han kanske hade någon medfödd försvar, men jag vet inte. För det var ju en stor muskel som bara släppte.
Ja, det var skönt.
Ja, det var.
Du, vi kör en liten paus. Det verkar vara...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Om ni vill. Ja, men vi gör det. Så.
Bra. Jävla utveckling alltså.
Ja, vi är tillbaka här från kvarnen. Nere i hemliga rummet. Ja, vad var vi inne på? Vi snackade lite i paus. Vi snackade om... tränar
filosofier.
Ja, spelar hur de ser på träning. Mm. Och så snackar vi om Neto. Tänkte vi skulle ta upp det då. Du Han är
Ja, det var lite kul faktiskt. För första gången jag träffade Neto var i Hjelmberg och Jansson hade bestämt att han skulle få vara kvar nere i Brasilien och komma att ansluta till lägret i Portugal. Och då missade han ju en del av försäsongen, så jag och Klotz var lite sura först och tänkte så här, men vad fan, liksom, ska vi inte plocka hem han så fort som möjligt?
Vet man ju brassa blir på hemma,
ja.
Det går fort.
Vi vet ju inte alls vad han gör. Liksom. Men i alla fall på ett sätt förstår jag det också rent mentalt att så här, komma till Portugal, få lite klimatet, lite så här, anpassa och... Det är lättare att lära känna killarna när man är på ett läger och sådär. Så de bestämde det i alla fall. Men när han kom dit där och så klev han in i... Vi satt i något jävla allrum där. Så klev det in någon lirare. Och jag tyckte att vad fan var det för jävla röv som klev förbi. Det var baktungen. Så tänkte jag, det där kan inte vara en brasse när man snackar så jävla gott. Men det visade sig att det var. Och sen var jag med där på träningen och jag och Klotz och grabbarna som satt bredvid, vi drog oss i håret många gånger för att han var helt slut, vet, han drog en rush där. Och sen fick han ställa sig så här framåt, lutad och andas. Han var i riktigt risig form. Alltså. Det var milt sagt. Alltså. Man undrar vad han hade gjort. Men, ja, precis. Men någonstans såg man ändå att eller vad de hade sett, att jävla bolltalang liksom. Det såg man ändå. Men han måste ha bunkrat och tänkt att fan, nu ska jag till Sverige. Nu är det lika bra att käka brasilien.
Där käkar man bara surström.
Alltså att men all cred till han var jävligt öppen och träningsvillig och det vi hann göra under försäsongen, så han följde det till punkt och pricka och han var ambitiös. Och sen nu under säsongen, det är klart att man har velat kanske göra ännu mer och så här, men det är fortfarande en del att jobba på när det gäller den fysiska statusen. Men enorm skillnad och också så här, de kvaliteterna man ser att han har. Och som någon sa här, Johan har bredvid sig också rent taktiskt. Han har ju förbättrat alla bitar liksom, på väldigt kort tid. Så där kan vi nog ja, det finns mer att ta.
Vi får inte släppa iväg honom till Brasilien.
Nej,
får se till han får stanna hemma under vintern. Alltså.
Ja, faktiskt.
Fyra jul i Sverige.
Ja. Nej, men det är kul när det blir en sån utveckling. Men här känns det som man är en helt ny spelare än man, det man såg i Algarve. Ja. Vi var ju där och såg.
Ja, ni var där. Ja, ja. Såg det.
Var inte så imponerad. Nej. Jag undrar vad de såg för någonting.
Det var det så man kände. Man tänkte så här, vad i helvete. Och ändå hade jag hört att de hade suttit och pratat jävligt gott om att de har hittat ett riktigt guldkorn.
De såg något som inte vi andra såg.
Ja, det är tur att inte vi jobbar med scouting.
Nej, det kanske är därför vi jobbar
precis. Ja, precis. Exakt.
Vilka lag skulle du säga är mest träningsvilliga och sådana här som skulle kunna gå långt bara för att de har den här träningsskallen?
Ja, alltså jag ska säga så här, nu tycker jag att alla har en helt bra inställning, men sen kan man alltid lyfta ut någon så här, om du bara frågar, nu bara studsar upp lite namn nu, men typ så här, Fällman, Björn Paulsen, liksom de är soldater liksom. Jeppe har blivit också faktiskt, jag tror han fattade själv i och med den skadan han hade. Och där har det skett enormt mycket, för han var en sån som fuskade mycket, men nu upplever jag att han är en av de som tränar bäst faktiskt. Ja, det finns många Gille också att träna bra. Alltså, alla tränar bra nu, men det finns ju såklart fortfarande.
Jag tänker på en spelare som jag har reflekterat över, rent muskelmassa och liksom, det är ju Degerlund som kommer ut. Jag tycker ju han har ju vuxit enormt, bara om man jämför med förra året, men han har ju inte fått spela så mycket, men alltså rent om man tittar muskelmassa och liksom på träningar, hur, men han har ju jättetuff konkurrens naturligtvis, men han har väl gjort ganska stora steg, men sen kan det ju ha med ålder att göra också.
Det går ju fortare att utveckla en yngre spelare rent naturliga fysiologiska skäl liksom. Mer testosteron i kroppen naturligt och så. Absolut, Degerlund där fick vi, och jag kommer inte ihåg nu vad det var, de här mätningarna, men undrar om det inte var att han hade, jag ska inte säga fel, men jag borde fråga Klotz, han är mer den här som har exakta siffror, men jag tror att det var att han hade lagt på sig typ så här 9 kilo ren muskelmassa liksom så här från en mätning, det jag tror var typ, ja men...
Steroider.
Naturligt. Ja men typ så här 10 månader emellan liksom. Och ingen så här extra fett, utan det var ren. Så att det kan hända jättemycket med spelare. Det hade vi med Leo också. Jag tyckte att när han försvann iväg sen på lån och så här, kanske de bitarna vet jag inte exakt, men om han inte jobbade lika mycket med, men han behövde ju matchning och så här. Men där händer det också jättemycket.
Det gör det, jag får den känslan att han inte riktigt har byggt, men så det är ju svårt att se.
Ja, det är. Ja. Men om jag kollar från när jag kom in och sen de första typ 7-8 månaderna, så tyckte jag att det hände jävligt mycket med Leo. Han var, de plockade bort han ganska lätt i närkampen, så han hade ingen riktig stabilitet. Och så. Men det tyckte jag han fick ganska fort utvecklades. Sen kilomässigt så han gick väl upp något kilo muskelmassa. Men det är ju olika så här, man, och det får inte gå för fort heller. De ska ju hinna behålla speed och...
Ja, det är någonting du brottas med ofta nu, för det är ju liksom snabbhet och stark liksom styrka, de är ju nästan motsatsförhållande många gånger.
Exakt, det är de som inte känner till så här, rent fysiologin har ju ofta så här, men varför förbättrar du inte hans snabbhet, eller varför kan han inte bli lite mer starkare i duellerna, men många jobbar ju mot varandra, så man får ju prioritera liksom. Och det går inte att förbättra alla områden, och ibland till och med måste man vara beredd att offra lite på någon del. Kanske till och med försämra någon del för att förbättra några andra. Så att där får man kolla på de här 50% individanpassat. Liksom, okej, okay, vad är det vi tror att vi får bäst utväxling i just med den här spelen och jobba med? Liksom. Så det där är skitintressant. Hur man liksom försöker svarva sig fram och försöka plocka fram de bästa programmen just för den spelaren.
Lägger Billborn in några åsikter hur du tränar, eller liksom åsikter? Är det teamtänk där, eller kör du?
Jag tycker att vi har ett skit... Alltså nu tycker jag att det är jävligt så här fungerande hur allting synkar ihop. Och det är en förutsättning för att man ska kunna nå framgång. Typ alla har sitt ansvarsområde. Vi pratar alltid ihop oss om liksom belastningsmässigt, vecka för vecka och sådär. Och jag har varit med och känt att jag har fått påverka ganska mycket just med belastningen så här, totalt sett. Men jag går ju aldrig in och säger så här, jag byter ut den här fotbollsövningen. Och Bilbon går ju aldrig in och säger byter ut den här fysövningen. Utan vi litar på varandra. Och jag menar, det är klart han är huvudansvarig och har liksom mer styrning totalt sett så där. Men utifrån mitt ansvarsområde och det så känner jag att jag har ganska fria tyglar. Men alltid med en liksom så här, återkopplingen att vi pratar ihop oss. Jocke, Pablo, jag.
Ja, men jag tänker på han säger då, men tänk på att han behöver sin, han har ju specialegenskaper, att han behöver sin snabbhet om han ska vara bra till exempel.
Sådana där samtal har vi ofta liksom.
Ja, okay.
Men som sagt, inte att Billborn kanske säger så, men jag tror att vi måste jobba på Nettos grundkondition. Och så kanske jag säger så, men det har vi tid att göra de här veckorna, nu är det lite för tätt med matchning och sådär. Och så säger jag, okej, bra, då litar jag på att du lägger in något extra där. Och sen är det bra där liksom. Han går inte in och säger så, men här har du ett program. Utan då lägger jag upp den delen liksom. Så att vi har hela tiden så att träna och möten och går igenom spelare för spelare, vi går igenom truppen och sådär. Ja, så det funkar bra tycker jag. Det är så det tror jag att det måste vara, för att jag kan inte det fotbollstekniska och de måste lita på att jag kan bygga fysiken bäst. Men som du sa, att de kan ju se att så här, komma med inspel, att ska vi inte, behövs inte lite mer snabbhet på Tankovic här? Vad kan vi göra för att jobba med snabbhet och så kan jag komma med att försvara.
Ja, det låter bra. Jo, din föregångare hade ju lite roliga hyss för sig. Han hade ju dels ett annat upplägg än vad vi har idag. Han gick ju, han skiljde sig mot övriga svenska lag, att han tränade fullt dagen efter. Är det någonting, tycker du den idén var bra? Eller hade, vinner vi någonting på det? Är det någonting du skulle kunna tänka dig att införa? Eller?
Alltså, vi har varit inne lite på också, det finns många vägar till bergets topp liksom. Jag tror att det viktigaste, tror de på det själva, så kan det fungera. Men den totala belastningen, den får inte fela för mycket. Du kan ju inte köra sten om dagen efter match och så kör du sten om dag två. Alltså till slut någonstans måste det finnas en balans mellan träning och vila. Just dagen efter match här och köra hårt, jag väljer att inte göra det, eller har valt, eller inte bara jag, det är ju Billborn också, men vi har ju valt att inte göra det. Okay. Men det är ganska intressant, det är som, det funkar kanske om man gör det på rätt sätt. Jag ska inte säga att det är helt fel. Liksom.
Nej.
Det är det som är kul med träning. Jag tror inte någon kan komma med något facit och säga så här. Det gör ju vissa.
Speciellt inte en lagsport.
Nej, eller hur? Många förstår sig på det, tror jag, att det finns någon jävla facit att så här ska man göra. Men det är inte så enkelt.
Nej.
Två, så här, utifrån så känns det som att två jävligt intressanta prospects för en fystränare måste ju vara Odilon och Rooney. Man såg redan Algarve med 16, 17 och snart, nu är Rooney 18 då, men man såg ju boll. Känslan och teknik och allt som tränar Algarve, men de är ju spensliga och tana bägge två. Även om Rooney är inte, han faller inte omkull bara för att det blåser, men de måste ju ha en, där måste ju finnas mycket att bygga upp alltså.
Det är grymt alltså,
afrikanska grabbar
så. Ja, och det är det här som är så jävla kul tror jag. Jag vill ju tro att varför kan vi ändå liksom få fram alltså förädla spelare ändå bra här i Sverige, för att det är många, vi är långt efter på många delar. Vi har inte så många spelare som många andra länder bara där. Men jag tror att får vi in dem tidigt och kan verkligen göra alla pusselbitar rätt, för då blir det jävligt bra. Vi har ändå så här koll när det gäller kosten, vi har koll när det gäller fysträning. Så att det är där man ska få in de här spelarna så tidigt som till exempel Oddi. Då tror jag att man kan göra dem hur jävla bra som helst. Det är svårare när du bara får ett lag och alla är liksom över 23 och så här. Det är klart att du kan göra grejer, men det är de här yngre, det är neråt i leden. Det är här Hammarby kommer kunna göra någonting i framtiden. Om man kan implementera alla de här viktiga pusselbitarna ner i U19, U17. Alltså det är egentligen där vi gör det stora jobbet om vi vill sälja spelare dyrt och bli en riktigt framgångsrik förening på sikt.
Men du har inte så mycket med ungdomarna att göra?
Egentligen inte, men jag har varit ner och så här, alltså försökt hjälpa till lite med den röda tråden lite grann. Men det är inte mitt uppdrag. Mm. Och det kanske inte jag som ska göra det heller. Men jag tror att det ska vara några som har ungefär samma filosofi. Om de nu tror på till exempel den här fotbollen Billborn vill spela. Då ska det kanske vara... Alltså, det ska implementeras ungefär liksom mer. Och samma sak, är det, tror de på min fysträning eller det här konceptet så, så ska det vara liksom någon... som håller någorlunda en röd tråd neråt i föreningen. Mm. Och framförallt ska det vara jävligt proffsigt där nere med, för det är där vi utvecklar dem. Mm. Alltså, där är ju det stora jobbet. Och du frågade just om till exempel Odilon och Rooney. Och det är skitkul för jag ser så jävla framsteg på deras fysiska status. Framförallt till exempel Odilon nu som jag har kunnat så här, köra vid sidan om jäkligt mycket för han spelar inga matcher. Det går så fort, du vet. De har sån grundgenetik och de är i rätt ålder. Så bara så här, jag hade vissa så här stabiliseringsövningar som jag körde med första veckorna han dök upp. Han klarade inte en övning liksom. Och det dröjde bara några veckor så gjorde han dem perfekt. Mm. Och samma sak med så här lite tyngre övningar för att bygga massa och så här. Vi tar en sån enkel sån knäböj som alla känner till. Så här. Ja men först, han hade ju aldrig gjort en sån övning så att han var ju svag liksom. Men det var inte, det krävdes inte många pass för att så här, men shit, fan, nu börjar han komma upp på vikter. Och så att... Nej, han ska många säkert Rooney också, men typ jag har fastnat lite för Odilon, så hans struktur och så, jag tror han kan bli hur jävla bra som helst.
Mm. Ja, jag är också så här, varje gång jag ser honom, jag tycker han ser, man har svårt att fatta att han är 17. Mm. Jag tycker han ser liksom 22, mm. liksom, rent liksom fysiskt. Men du, en annan rolig grej som kom in på helgen.
Ja,
men han hade ju den där grottan. Gamla han hade ju den där berömda grottan, du vet. Kommer du ihåg den?
Nej.
Han drog iväg, var en månads träning med grabbarna. Han tog med sig allihopa, han hade sålt in den. Och sen, för att träna upp dem fysiskt inför. Är det någonting du skulle kunna tänka dig liksom införa? Om du får med dig i gruppen?
Vet du vad jag tänkt många gånger? Att jag skulle vilja ha med de här grabbarna till de lägena som jag brukade vara på med brottning. Mm. Det är varit jävla kul. Följa med till Armenien och Azerbaijan och de här länderna som vi var.
Ja.
Ja. Du hade kunnat skapa lite hårda individer som hade fattat hur jävla bra de har det när de är här hemma och får spela allsvensk fotboll. Så det hade varit häftigt. Jag vet inte exakt vad Helgen gjorde på dem där. Men jag tror ju på att komma iväg och fokusera liksom så här kanske... Under uppbyggnadsperioden, för säsongen, att ha några veckor då man fokuserar bara på fysträningen för att sen kunna komma in i en planering där man börjar kombinera. För oftast blir det så jävla stressigt när man direkt ska säga, okej, nu ska vi lägga vår fysiska grund men samtidigt ska in mycket fotboll och så här. Så det han hade som tanke var säkert att få lägga en liten fysisk grund i lugn och ro först. Liksom. Mm. Och den tanken tror jag också på.
Mm.
För man har ändå en jävligt lång försäsong i Sverige. Om du kollar många internationella ligor så är försäsongen mycket kortare.
Ja, det är bara typ 6-7 veckor.
Så här har man tid för att göra det.
Mm.
Och det är också så här, många spelare de kollar så här. De kommer, ja men Jimmy, i England hade vi bara 6 veckor. Så här. Jo men, bara för att det var så där så betyder det att det är det bästa. Alltså. Det måste man också tänka på att... Vi har faktiskt förutsättningar att få ha en längre försäsong, vilket om du gör det på rätt sätt är en jävla styrka.
Mm.
Du kan hinna bygga mycket, mycket mer. Men sen är det klart att det finns fallgropar också. Du kanske mentalt kan trötta ut dem om det liksom går på för mycket. Men om du har lite känsla för det här så tror jag att man ska se det som en styrka. Men de vill gärna snegla på de stora ligorna och tro att allt är bättre där.
Mm.
Men så är det.
Ja, du får ju sälja in den idén och åka iväg.
Ja, jag får fan göra det. Ja. Uzbekistan tror jag lutar åt.
Ja, men det låter ju perfekt. Det är ju drömresmål för mig. Ja, att få dem i Europa.
Där har jag varit typ 4 gånger en gång och så blev vi kvar på flygplatsen. Vi fick inte komma in, vi hade någon fel visum. Så vi fick, de tog in oss i en rum med bara så här britsar bredvid. Där fick vi ligga hela laget i 19 timmar, visste inte. Det kom bara in någon vakt med kalasjnikov och bara gjorde runden och sa inget. Så där har man gjort lite resor med brottningen som man aldrig förmodligen får uppleva med fotbollen.
Jag har ju upplevt flygplatsen i Minsk. Det, ja. det tar det mesta.
Ja, där har jag varit.
På tal om tiden har stått still.
Ja.
Du, vilka är bäst på träningarna? Var det någon som hade skrivit?
Menar de på fysträningarna?
Ja, eller? Men visst, vem har bäst?
Det är också så svårt, det är så många olika kvaliteter liksom, i gymmet. Men de jag nämnde tidigare är sådana som liksom, man vet alltid man kan släppa, de gör det där. Mm. Sen är det vissa som också är mer stå och piska. Och det är också en styrka så här, när man har varit med ett lag ett tag, om man får behålla de spelarna, då lär man sig det där. Liksom. Mm. Skulle det bara komma in en ny tränare så skulle det ta ett tag för hand och lära sig vilka man behöver stå och kanske motivera eller peppa eller så. Mm. Det kanske man tycker att man inte ens behöver, skulle behöva överhuvudtaget, men det är ändå så i alla grupper tror jag. Att vissa behöver lite mer närhet från tränaren, behöver lite mer pepp.
Det är bara att någon säger till, eller ja. Kör två till, så är det mentalt.
Exakt.
Det är bara det som behövs egentligen.
Precis.
Ja, jag tänkte på det, du var inne på det förut där med, du nämnde kost. Mm. Är det någonting sånt där som du också jobbar med spelarna, eller är det du kan inte förbjuda dem att äta pizza eller?
Nej, alltså jag ska inte ta åt mig någonting när det gäller kosten, så att jag har varit inne och gjort några större förändringar. Däremot så, som sagt, jag jobbar väldigt nära spelarna, jag pratar mycket med spelarna, det är lite min ledarstil överlag. Så. Mm. Och då märker man, eller man kan plantera små frön. Mm. Jag menar, om jag sitter och pratar med Netto så är det, jag glider in lite smidigt ibland på kost lite så här, och så här, och allmänt liksom kommer någon att fråga mig, man kan vara ett bollplank och så. Mm. Så det är väl mer så, men inte strikt så här förändrat. Då är det sånt fall en klott som har gjort vid något tillfälle där han har känt att men här är nödvändigt att få en större styrning på ett kostprogram. Liksom. Mm. Annars har vi ju fantastisk mat av Yvonne och gänget.
Ja, vi tror att hon är illuminat, men hon verkar vara kvar. Det verkar gå bra med henne också. Men någon syndabock måste vi ha. Det är synd att hon skulle få det. Men det är så här, vi drog en lott.
Men har man gått igenom någonting? Jag menar, när man släpper hög och Yvonne går det ju bra, då vet vi var hon står. Man har ju koll på det. Men jag tänker sen när man släpper hem de här TV-spels face down-generationer, liksom, att de beställer hem kebab istället. Har ni pratat någonting om
det? Det är ju där fallgropen är. Vet du. Ja. Du vet väl vad Mojos stam istället?
Nej, vill jag veta.
Nu kommer han bli skitsur på mig. Alltså. Det är Palmyra.
Så, vilken chock.
Det är så små portioner.
Ingen chock.
Nej, men så att vi har ju, där har man ju fått snacka lite till exempel så här, med Mojo kanske lite av. Ja, vissa spelare tror jag att har lite att vinna på att alltså göra små förändringar eller kosten. Mm. Och det är också en sån här grej som man kanske inte tror alltid så ska göra någon skillnad, men i slutändan så gör det skillnad, och varje procent du kan hämta på den här nivån gör jävligt stor skillnad. Liksom. Så vill du bli riktigt, riktigt bra, då kan du inte slarva med någon del. Liksom. Sen måste man få släppa allt och bara njuta ibland, men den dagliga strukturen, så då gäller det att vill du bli riktigt jävla bra. Mm. Och det är det jag försöker säga till killarna också. Vi vill vinna SM-guld med Hammarby. Det är ingenting att hymla med. Men bonusen blir ju att vi utvecklar förmodligen, förhoppningsvis, så pass bra spelare att din gräns är inte att stanna kvar i allsvenskan. Mm. Alltså, ta det vidare om du kan. Var med och vinn guldet här och sen,
Och som man brukar säga i fotboll, att vi vill ju ha spelare som vill vidare. De ska inte känna att wow, jag är Bayern, fan vad coolt, för då kommer det sakta dala.
Man måste ha både och. Man måste ha, du vet, den här.
Ja, du ska uppskatta tiden här, men du ska ha det stora så målet ska vara.
Måste man ha jag ska till som vill gå vidare. Ja, Mujo, ja, men vilken chock att han gillade Palmyra.
Du ser vad bra det har gått. Nu klättrar han i skytteligan. Kastar i fyra raka matcher.
Ja, men han är faktiskt just där är en sån spelare som jag känner också så här, jävla stor skillnad i träningsmentalitet. Och det är så här, fick du bara han att göra lite mer, kanske var där det stora jobbet låg, så här, som jag kände att det är inte just programmet han har kört, kanske förhoppningsvis lite grann också programmen, men framförallt att få han att göra jobbet. Och där var jag lite chockad att så här, men killen har varit ute i Europa i ändå relativt stora klubbar, och liksom så här, som ung spelare de måste ju ha tagit dit han av en anledning och sett en enorm potential. Varför har ingen liksom så här, verkligen jobbat nära han, fått han att göra det lite extra, om han nu har behövt lite mer verktyg, alltså, men det känns som att han inte riktigt har fått det. Och jag tror, om jag ska vara ärlig och lite hård, att han har slarvat jävligt mycket. Kom hem till Allsvenskan, vi gjorde lite tester och sådär, och jag såg bara med mina ögon vad han gjorde första månaderna, så tog ett ordentligt snack med honom och sa det, fan alltså, du är en fantastisk fotbollsspelare, liksom. Det kan jag se med den lilla fotbollsbakgrunden jag har. Men fan, nu ska vi vara ärliga mot oss själva här. Alltså, du fuskar på alla träningar. Och du gör inte det som krävs för att utvecklas och ta din karriär fram. Du är på väg att slänga bort något som kan bli hur bra som helst. Mm. Vad fan, ryck upp det liksom. Och vi hade en ganska hårda snack.
Mm.
Och det som han gör nu på träningen är någonting helt annorlunda. Mm. Och jag tror han känner det själv också. Sen är det inte säkert att den här framgången bara kommer fortsätta rakt uppåt. Men han har alla förutsättningar att bli hur jävla bra som helst.
Mm.
Och det är kul när man ser att den spiralen, alltså det har vänt i alla fall. Och att han liksom, så som jag upplever det, är en helt annan spelare.
Mm.
Och när man får det kvittot att fan, gör det som, alltså, som krävs. Och när de fattar det själva, det är den bästa morot. Alltså, det är...
Men han känns ju som en sån snubbe som man kan ta ett sånt snack.
Ja.
Att han gillar när någon är liksom lite hård och säger fan, det här har du.
Ja.
Och det tror jag han liksom uppskattar ändå.
Ja, jag tror
liksom, jag tror han är liksom, han har varit omgiven med massa ryggdunkare hela tiden. Så det är skönt när det kommer någon och bara... Har
varit en talang.
Ja. Ja. Tror jag också.
Ja. Fram.
Men det blir lätt så. De hamnar i någon slags bubbla med exakt. Alla kompisar som säger att han är så bra.
Ja, precis. Ja. Det är lätt att hamna där. Och jag tror att, som du säger, han... Så som han har berättat i alla fall, han hade ganska så här mycket tryck hemifrån och så här. Han tränade säkert jävligt hårt när han var yngre och så här, och han var samtidigt en talang. Men sen började det gå lite väl lätt och så kanske man försvinner iväg utomlands, man har inga föräldrar ute och kris, ingen trygghet. Och så blir det så här att man hamnar lite där att ja, men nu ska du börja ta eget ansvar. Och många är inte vana att göra det där lilla extra, just att ta ansvar över sin egen utveckling på alla de områdena som vi har pratat om, kosten, sömnen, träningen. Ja, och så faller du in i ett dåligt mönster och det är liksom, ja, det är skitled. Jag ser hela scenariot framför mig liksom. Mm. Och därför är det värmer i tränarhjärtan när man ser så här att om någon verkligen börjar ta tag i de här bitarna och göra det där lilla extra och lyssna på vad man säger och verkligen så här, det kommer inifrån. Istället för att stanna en meter innan linjen, springa förbi linjen, alltså allt det där. Och sen börjar man också se att fan, det börjar hända någonting på planen. Bästa kvittet, alltså det, det är lite det man lever för.
Ah, ja,
alltså, som så tränare. Det där.
Jag tänker på det ofta, jag tänker på så här, Balkan området, de har ju sån otrolig idrottskultur. Får ju fram både liksom basket och fotboll och, alltså de är ju väldigt framgångsrika i mycket. Alpina är de också bra i liksom, alltså, hur kommer det sig? Får de i Bellingen som vi svenska får? Jag ser inte att vi är dåliga på något sätt. Det ligger ju ganska högt upp också, men om man jämför det med Indien till exempel, eller?
Ja. Nej, men jag tror att det enda som, alltså faktor jag kan komma på, det är väl egentligen att idrotten är lite viktigare för dem. Liksom. Alltså det är en liten väg ut. Och du vet ju själv, om det är någonting som kan göra ditt liv, förändra ditt liv och du verkligen liksom ser det ljuset där framme, då är du beredd att göra det lite extra också för att nå dit. Medan här i Sverige är det ganska enkelt att tänka att ja, men jag har en plan B, jag har en plan C och det är liksom... Föräldrarna har kanske bra med ekonomi, du kan gå den där utbildningen. Många i de här länderna, går de all in på en idrott, då är deras liksom chans i livet.
Ja. Du, ja, nu ska vi ta upp en sak till som surrades lite om. Jag vet att Johan brinner för den frågan. Det var ju det där att när du kom så var det ju ingen som hade koll att du hade fotbollsbakgrund. Utan du var ju brottare. Och då var det ju många som frågasatte valet av fystränare. Vad skulle vi ha en brottare? Vi sysslar ju med fotboll. Var det någon kommentar till det? Jag kan säga att jag inte
är det. Nej, men alltså jag tror inte att du bör ha haft fotbollsbakgrund för att vara en bra fystränare inom fotbollen, men har du lite förståelse att liksom vad som ska till rent grenspecifikt, så det är där liksom, det är den parametern du måste ha med. Du kan inte komma och tro att jag ska, eller jag kan inte komma och tro att så, ah, men nu ska jag göra dem till brottare här, nu ska jag ta varenda brottning så här. Då är man ju idiot liksom. Men vissa kanske var rädd för det och trodde att ah, men nu kommer en brottare här och bara ska köra brottning med. Men däremot tror jag att det var en styrka för mig att komma utifrån, just därför att man inte är inne i den här fotbollskulturen. Man kan gå in med fräscha ögon direkt och bara så här, ja men fan, här finns det ju massa att ta på, här kan vi göra annorlunda där, och så förhoppningsvis så har det hänt mycket bra grejer. Sen kanske jag har gjort vissa saker, jag vet, fel, eller som någon annan skulle ha gjort annorlunda. Men jag tror summa, alltså, om man kokar ner allting så tror jag att det har varit mer ett plus än ett minus. Och framförallt det här att få dem att förstå att som individuell idrottare måste du göra det. Alltså, det måste komma inifrån dig själv i slutändan. Som lagidrottare är det lite så att du är flockdjur. Du gör allting som alla de andra vill bara. Jag har fått dem kanske att förstå det, den delen lite. Så, ja, jag hoppas att de inte är lika rädda längre, de här som var rädda, att det kom in en brottare. Det kanske är mer jävligt. Men jag är med, ni som sitter på läktaren. De är fortfarande rädda.
Jag tror att alla är nöjda.
Ja,
jag hoppas.
Vad fan, inte hört någon gnälla.
Det finns alltid att gnälla på.
Liksom,
det engagerar många.
Det är klart. Det är
men
visst hade vi Mattias Sundeborn inne i Bayern ett tag också, som då, inte som fystränare, men...
Det kommer inte jag ihåg.
Eller var det bara på gång? Eller jag drömt?
Du har nog drömt.
Snackade typ Lindro-tiden sådär.
Jag bara fråga en kort. Alltså, vi är mitt i brinnande säsong. Hur mycket fys, alltså ren fys, kör man nu kollektivt? Kör du individuellt kanske?
Med det är det. Jag skulle säga tre olika. Alltså, det är dels ett fast fyspass i veckan. Om det inte är som den här veckan, att det är flera matcher. Om det är liksom en match i veckan, då är det ett rent fyspass. Sen har du de spelarna som är precis på väg tillbaks eller har någon liten skavank. De har ju oftast tid att lägga in ett extra fyspass till. Där man kan jobba rent individuellt med dem. Och sen har du ju också alltså, så här, små liksom, inlägg i den dagliga träningen. Att okay, ni ska lägga till de här övningarna efter. Och så här. Så att det är väl ungefär där vi är just nu, om man säger. Som om vi kollar på den här veckan, bara så att du ska få en förståelse, så här, eller på den veckan som var rättare sagt, för den här blir en specialvecka, men då hade vi ett rent fyspass, alltså där vi är i gymmet, eller vi kanske ibland kör vi intervaller, det kan vara, men det är bara fysiskt, bollen inte med. Och sen har vi då liksom, nu fick Jeppe en skada till exempel, men vi vet samtidigt att han kommer vara tillbaka relativt snart. Men då har vi sagt, okej, han ska inte spela nästa match, okej, då stoppar vi in ett extra fyspass där, så han får två fyspass den veckan. Så där håller det på liksom hela tiden. Så det kommer att gå lite spelare som får 2-1 och 2-1, men ett har de liksom hela tiden under säsongen.
Är det ett problem som du borde ha stött på i klassiskt fotbollsproblem? Så här, spelare, speciellt de kanske som är lite yngre, så där, när de får någon små skavanker och sånt, att de ibland inte vågar tala om det. Petter Andersson vågar ju inte nämna för Lindroth att han har ont en halv säsong till exempel. Ja. Har du märkt av det någon gång i Bayern nu?
Det kan nog vara...
Men det är ändå förlorat sin plats liksom.
Ja, det kan det nog vara. Och lika väl som det kan vara från andra hållet också, tror jag. Att det är många som kanske har känt efter lite väl mycket, om man ska vara lite hård. Och så här, kanske har utnyttjat det, känt att så här, men jag har en plats i start, eller man liksom är nöjd med det kanske. Och så här, och så, ja, kanske lata, eller så har de utnyttjat lite så här, men jag står över den här träningen. Så jag tror det är från båda hållen, men det kan finnas sådana här som är på gränsen. Det är nog framförallt de som är lite så här, men de känner att de behöver visa sig hela tiden. Så kanske de egentligen går med någon åkomma som de skulle behöva plockas bort från ordinarie träningen. Men då är de lite rädda att, ja men då åker jag är ju precis på gränsen till startelvan. Så jag kan tänka mig det läget att det, det kan förekomma. Men där är ju bra, jag tycker Klotz är jävligt bra där och så här, också med att inte bara så här, köpa det de säger, utan vi använder vissa så här, mätverktyg, så här, kitmanlab, så de får fylla i själva och sådär. Sen gör han sina bedömningar, sen pratar vi mycket med spelarna innan man tar så här beslut om de ska plockas bort. Det är liksom inte bara en grej, så här, men okej, han ska bort, utan jag tror att vi tar hänsyn till ganska många innan man väljer. Och, så förhoppningsvis så kommer vi undan det mesta av det där, men det kan vara lite svårt att styra.
Finns det något, jag tänkte på det ofta så här, som du säger, det finns en viss kultur inom, är det någonstans du känner att du haft en fördel med din brottar bakgrund, att du kan få in deras tänk om fys? Och...
Jag tycker att det är min styrka. Alltså det, om jag ska bara ta en enskild grej. Jag säger inte att jag är bäst på varenda del i fysträningen. Så här. Det finns de som har grottats ner sig djupare i individuell eller intervallträning specifikt för fotboll. Det finns de som har grottat ner sig mer i bålstabilitetsträning. Jag försöker vara påläst och fort vidareutbilda mig, men den absoluta styrkan, det var just det som du nämnde, det är att jag kommer från en individuell idrott som brottning. För mig har det alltid varit självklart att så här, vi siktar mot att bli bäst i världen. Liksom så här. Mm. Det finns ingenting annat. Allt annat är liksom ointressant. Mm. Och då måste vi göra det här lilla extra. Mm. Och få dem att verkligen göra det. Det har jag tagit med mig från brottningen som mitt största verktyg, skulle jag säga. Mm.
Vem skulle vara bäst brottare då, förutom du själv?
Han skulle vinna en individuell brottning.
Ja, faktiskt. Vi har ju haft dem i brottningslokalen några gånger. Vi har kört rena brottningspass på försäsongen. Kommer säkert öka på den dosen om jag är kvar nästa år lite grann. För det är skitbra träning. Mm. Men det måste ju ligga rätt anpassat. Jag vill inte ta dem dit nu under säsongen. Men de passen vi har kört skulle jag säga att Björn är en jävligt stark jävel.
Strong as fuck.
Ja, faktiskt, det är han. Men jag blev chockad hur bra Kennedy var faktiskt på brottningen. Ja, faktiskt. Ja. Det var nog det som var lite så här...
Han dominerade där också.
Han körde på jävla bra de här brottningspassen och det trodde jag inte. Så här. Han är ändå lite till åren och sådär, men han var faktiskt grym. Mm. Mats Solheim också typ.
Okej, jag tänker.
Ja, där inne i brottningshallen.
Hur var Möjlig då?
Jag ska inte säga att han var så tuff som han vill framstå när han säger att han är från. Vad är det? Det här förorten i Norrköping. Nu glömmer jag bort vad den heter. Jag brukar ju skoja lite och säga att han är från hårda kvarter. Nej, men han var ganska bra ändå faktiskt. Han är jävligt bra på att boxas. Han är boxats när han var yngre lite grann, om jag fattar rätt.
Jag tror att hans farsa var... Ja. Det är många där. Jag tänkte på Zlatans farsa. Ja, också precis. Gammal boxare.
Nej, men det är en jättebra kombination. Mm. Det kan man faktiskt ge som tips till lyssnarna också. Har man unga, alltså tjejer eller killar, söner eller döttrar, kombinera med en kampsport som brottning, ja, boxning också, taekwondo och så här. Det är jävligt bra koordinatoriskt då det. Och det öppna fönstret för den utvecklingen, det är ju ganska tidigt liksom, fram till puberteten. Det är där du lägger den stora grunden. Det är skitbra, jag hade jättemycket nytta av det alltså, när jag spelade fotboll, just min brottning. Och det ser jag nu på min son som håller på med fotboll, min dotter är jätteduktig, Frida, och hon har också liksom brottats lite vid sidan av så här, lite övningar som man har gett dem och så. Och såna brottas ju kontinuerligt. Men det är faktiskt jävligt bra att kombinera. Så att Mojo kombinerar med boxning och Zlatan med taekwondo och det där, det är ingen slump liksom.
Nej, nej, men absolut. Det kan man ju liksom statuera som ett exempel.
Ja.
Även fast Zlatan är ju...
Jocke Björklund höll på med brottning. Han var ganska länge faktiskt.
Jag tror han känns som en riktigt hård.
Ja, han brottade sen fram tills han var, jag tror det var 13 eller 14. Okay. Jag snackar mycket med. Han har tävlat en hel del.
Ja.
Det är inte många som känner till.
Bra mittbacksegenskap.
Ja.
Tänkte, har du någon kontakt med Isak eller?
Med Isak? Ja, lite grann. Så, alltså, mest genom brorsan liksom. Varje vecka brukar
stå. Det går
det för. Det har ju gått lite trögt. Alltså. Det har ju gjort faktiskt. Han har ju... Alltså han har haft problem med ljumskarna som inte har velat släppt. Och sen när det väl blev lite bättre så drog han ju en fot drog av ligament i en fot. Så han har haft skador som har kommit även den här säsongen, vilket innebar att de lånade ut han från start till norska superettan. Och där fick han ju spela i alla fall en del, gjorde väl någon kass och sådär innan han blev skadad igen. Så han har haft det tungt, men nu har han spelat det tror jag de två senaste matcherna.
Han spelade för start?
Ja, men de lånade ut han till Järv. Så att så ska man säga med Isak, han har jävligt många styrkor. Jag har inte varit där och så här, jobbat med en träningsmässigt, men så som jag ser och så som jag hör genom brorsan, han har liksom toppegenskaper som skulle kunna göra han till en riktigt bra spelare, alltså högre upp än allsvensk. Men han har haft lite så här, han har varit lite för smal, han har haft lite för djupa dalar med vissa grejer, tycker jag. Så här, dels har han haft lite jobbigt mentalt i vissa perioder, han har haft liksom en skadeproblematik som inte riktigt har kunnat lokalisera. Okay, vilket område är det som gör att han får de här problemen? Vad är det han behöver stärka upp? Eller vilken rörlighet måste han jobba med? Känns som att det inte så här riktigt har hittat den här gröna knappen. Liksom.
Nej.
Och sen så är det så här lite där, på små ytor, inte fotbollsmässigt. Och så här, han är liksom, han har jävligt mycket styrka. Han är snabb, han är stark och så här djupled och så, men han behöver förbättra vissa grejer och framförallt komma till rätta med skadorna.
Så och i rätt miljö.
Ja, han är i rätt miljö.
Ja.
Så att jag skulle vilja beskriva han lite så att han har jävligt höga toppar liksom, och han spetskvaliteter som skulle kunna göra han fruktansvärt bra. Men det gäller att han jobbar upp svagheterna lite, hamnar i bra miljö, så kan det bli hur bra som helst. Han är ung fortfarande, killen.
Ja, han är inte gammal. Vad är han, 18?
Ja, han är 19.
Ja. Du, vi börjar ramla mot slutet. Vi ska väl, har du något mer? Jag
har varit nyfiken på vad har du? Har du kontrakt eller anställning?
Jag har ett kontrakt som löper alltså säsongen ut. Men jag är ju inte anställd av Hammarby fotboll, utan jag är anställd som konsult via mitt egna bolag.
Vad vill du fortsätta?
Ja, min ambition är att fortsätta. Jag tycker det här är skitkul, inspirerande, och framförallt nu när inte bara för att det har gått så relativt bra, utan också för att det känns som att så här, hela det här teamet, allt från sportchef uppåt i styrelsen och ner till oss tränare, det känns som att liksom, vi drar åt samma håll. Det tycker jag, för man har varit i några organisationer ibland där det har varit så jävla spretigt. Liksom. Men här känns det ändå som att det är någonting bra på gång. Liksom.
Ja, det framhåller nästan alla. Jag tror att det gäller att få in rätt personer.
Om jag som luppar bara... Du får skriva en helt egen önskelista hur Bayern skulle utveckla sin fys de närmsta tre åren. Vad skulle man kunna förbättra? Drömscenario.
Ja, drömscenariot. Alltså, dels så skulle vi fysen få ta en lite större plats totalt sett. Vilket den har fått göra nu om man jämför bara tillbaka till Jakobs tid.
Både med utrustning så, eller menar du rent tidsmässigt?
Nej, alltså rent... tidsmässigt, alltså antal timmar.
Och,
och framförallt under försäsongen att få loss några veckor där vi kanske till och med kan åka iväg och starta igång med att bara ha ett fysiskt träningsläge. Ja, exakt. Och sen annars så är det att få fortsätta lite på den inslagna vägen, men då skulle det också vara kul att få behålla spelarna, för det är jävligt tråkigt att utveckla en spelare från liksom en nivå till en annan och sen känner man så här, men här är inte stopp, vi kan fortsätta, men ja, då försvinner han iväg. Och så får man aldrig liksom skörda riktigt den delen. Och det sämsta av världen så hamnar han i en dålig miljö och stannar upp. Så det skulle vara drömscenariet att säga så här, men vi kommer att behålla den här truppen i 4 år. Liksom. Men så kommer inte verkligheten vara. Men annars så tror jag så här, det är så många parametrar. Det är fotbollsspelare de ska bli. Jag kan ju inte säga så här att jag skulle vilja jobba 50 timmar den här veckan bara med fysen. Det går ju liksom, det är så många delar som måste in. Så jag tror att vi har hittat en ganska bra balans. Jag tror bara att det krävs lite tid liksom. Många sa redan förra året, så, borde vi inte ha se mer skillnad? Så, men det tar ju ett tag, allting tar ju ett tag. Det vi gör nu förhoppningsvis så det kommer lite retroaktivt också, så nu kommer det förmodligen ännu bättre nästa år om vi får fortsätta liksom. Det är det jag tror på i alla fall. Mm. Och med allt, både det som är rent fotbollsmässigt, det här spelet som börjar bli liksom som de har satt nu, taktiken, den röda tråden. Jag tror det stora steget för Hammarby, om jag bara ska sammanfatta det, det är att hitta de här röda trådarna neråt i organisationen. Mm. För annars kommer det alltid bara bli så att vi kan förbättra de spelarna vi har A-laget en viss procent. Och vi kan ta in spelare som känner av den här kulturen, det som vi håller på att bygga nu. Och det kan i sig göra jävligt mycket. Men ska vi göra stordåd att bli en etablerad alltså klubb som kan göra någonting som svensk fotboll inte har gjort på jävla många år, då måste vi implementera det här neråt. För då måste vi utveckla egna produkter. Mm. Och det är nästa steg, skulle jag säga, som, alltså för föreningen. Mm.
Men kan det inte vara bra då att gå kanske då 100%?
För min del?
Ja.
Absolut, det skulle ju vara det bästa, men nu kanske inte det, alltså jag vet inte om jag hade tackat ja till en sån förfrågan då, eftersom jag har också lite med företaget vid sidan om, jag har barnen och sådär, men absolut, jag skulle kunna vara en spindel i nätet när det gäller den fysiska pusselbiten tillsammans med några andra, kanske den bästa av världar. Mm. Tillsammans som organisationen överlag kan ju aldrig egentligen bli för stor om man har samma filosofi och drar åt samma håll. Mm. Det är som Klotz jag brukar snacka om, men han har en filosofi så här, hur han jobbar med spelarna skadeförebyggande och när de är skadade. Jag tror skitmycket på det sättet han jobbar, men han är för ensam ju. Alltså det är samma sak med mig, ska jag jobba med fysen för A-laget och sen även ner i U19 och U17, jag är alldeles ensam, det blir verkligen hackat eller malet, men jag kanske kan vara teamleader på den pusselbiten och så i Klotz till. Men vi måste ju skapa en större organisation, men då måste in mer pengar och det ena ger ju det andra liksom. Det är bara att kolla ut i Europa, fan, åk till Barcelona och till. Det är 6 fystränare, om inte ännu fler. Det är liksom 15 pers i behandlingsrum. Det är där man strävar mot att hamna, men det är klart, det finns inte den ekonomin än så länge. Men vi ska sikta stort, jag tycker man ska sikta stort. Hammarby kan vara en förening som fortfarande sänder ut massa glädje, samba hit och dit och sådär, men det är inte på bekostnad av resultatet. Nej. Det ena behöver inte utesluta det andra.
Nej.
I alla fall det är så för mig. Jag hade inte velat jobba i Hammarby om de hade kommit till mig och sagt så här: ja, Jimmy, vi är nöjda där vi är nu. Vi slutar 10 i allsvenska. Så här, försök att hålla grabbar. Alltså,
det är helt liv.
Ja, det är ointressant. För mig är det så här, men
vi firar ju fortfarande allsvenska platsen.
Ja, jag vet ju lite den här jargongen.
Vi ser, dricker varje dag.
Faktiskt. Jag gillar ju det här hjärtat som finns i Hammarby, men det får inte vara på bekostnad av resultatet. För mig är det så här, men vi ska vinna allsvenskan och sen ska vi ta oss ut i Europa. Och så ska vi sälja spelare dyrt eller hjälpa spelare att utvecklas och på så sätt kommer bonusen med att man säljer. Så att jag tänker stort och jag är bara en del i det här pusslet liksom. Så att, men det är skitkul och jag är ödmjuk för att få vara med på den här resan. Det är häftigt. Det är jävligt kul. Och det engagerar många. Det är det som är kul med Bayern. Man märker.
Det är inte spårvägen längre.
Nej, det är inte det. Alltså, på så sätt är det kul att få jobba med en idrott som är stor i Sverige. För brottningen var ju så när vi kom till de här länderna, Armenien och så. Då var det stort. Då var vi världsstjärnor. Men här hemma i Sverige så var det ingen som visste vem man var. Nu är det nästan mer så. Ja, men det är du som jobbar med Bayern. Och det är kul för att Hammarby engagerar er och det är skitkul.
Jag kör.
En liten fråga.
Ja.
Träningslägren i Armenien och Azerbaijan här liksom. Hur skulle våra spelare klara av ett sånt träningsläger? Vilken spelare skulle överleva?
Ja,
det skulle finns det någon som skulle orka överhuvudtaget?
Vilka skulle vi tappa?
Ja, det skulle vara som Robert.
Vilka skulle inte vilja åka hem igen överhuvudtaget?
Ja, jäklar. Så jag vet inte om jag vågar hänga ut en sån, men jag tror att det, för att vara lite diplomatisk så tror jag att man vänjer sig med allting, så de skulle också säkert vänja sig. Vi fick ju börja åka på de här jävla lägena när jag var 17 år. Liksom.
Jo, men vi pratar nu.
Man har inte så jävla
hård. Samla trupparna och åka ner.
Ja, men åker vi ner nu så skulle det nog vara hälften, men de skulle ha dragit hem innan vi ens hade hunnit sova över första lappen. Då hade de tagit sina bankkort, för där finns det ändå lite pengar. Det är inte så att de inte tjänar någonting, och så hade de bokat upp livet. Men vi hade inte den möjligheten som brottare. Vi fick bara gilla läget.
Fanns inga pengar att åka hem. Nej. Och bara vänta in
faktiskt, flighten. Det var bara att ja, gilla läget. Och...
Men du och jag, John, har varit där och tittat på lite träningar.
Mm.
Nico ser ju som ett jävla monster när han kavlar upp sina armar. Och han kan man ju tänka att han skulle vara vass i en brott, men alltså en brottat liksom träning, men kanske inte är så.
Han kom in rätt sent också, så jag ska inte säga att jag har inte...
Han kan varit, ingenting säga som det.
Nej, men jag har inte varit med honom på, han har inte varit med på något av brottapassen. Men han, jag gillar hans fysiska grund, liksom, eller den statusen som han kom in med, till skillnad mot många andra som vi har plockat in utifrån så här, sen jag kom in. Många har ju varit så här, vad fan, alltså, har inte kört någon fys alls, liksom när de var innan. Men han kom ju ändå in, som du säger, han såg ju hård ut och hade bra resultat på tester och så här. Så att,
sen har han kanske pannben som inte alla andra har heller. Liksom det.
Absolut, han är en riktig jävla vinnare, han är tuff. Sen får han...
Skador intresserar inte honom.
Nej.
Han får men behöver en näsa.
Det är det, han får mycket jävla smälla. Han ligger ner en del på matcherna, men det är ju inte så att han ligger utan att ha fått en smäll.
Nej.
Han får en smälla för han kliver rakt in. Liksom.
Ja.
Så att, nej, men han är en jävla bra karaktär.
Men du vill inte nämna några namn också?
På de som skulle åka hem?
Du slingrar lite, känner jag.
Halva laget.
Ja, faktiskt. Nej, fan, det hade varit
den offensiva halvan av laget också.
Eller finlirarna.
Glaslirarna.
Men du, Rodic måste ha varit ett jävla praktexempel när han kom och får hoppa in redan efter fyra träningspass eller vad det var. Och den starta matchen efter.
Det är också så här, han ser man ju också på att han... Alltså bara det här visuellt, vad man kan se, det är klart man måste in och grotta ner sig, men hans fysiska status verkar vara bra, faktiskt.
Mm.
Så att, det var värre med så här, alltså när det kom typ, ja men, alltså till exempel Simon, Erkan också, så här, man såg ändå att så här, fan, nu är inte den fysiska statusen riktigt där den borde vara för att kunna spela på den här nivån och få ut den fina fotbollspotentialen som de har. Och det tror jag, det kommer jag ihåg att både jag och Klotz varnade för, och vi sa det allihopa in. Och mycket riktigt så kom det också skador på till exempel Simon och på Erkan och så. Så bara med tränat öga kan man nog se en del, så här, sen får man utföra tester och kolla. Men det blir alltid en prioritering, då kanske tränaren säger så här, men fan, vi har inget alternativ, vi måste spela den här spelaren ändå. Och då blir det lite diskussion ibland, så här, är det det bästa? Ja, så får man komma fram till ett gemensamt beslut.
En fråga, om man köper en ny spelare så ingår ju en läkarundersökning. Är du inkopplad på något, alltså kolla den fysiska statusen?
Just nu har vi haft den första läkarbedömningen. Den har Klotz tillsammans med någon annan läkare tror jag gjort. Då har inte jag varit inkopplad. Sen har vi gjort separat ett litet testpaket. När de väl har slunkit igenom liksom läkarkontrollen. Ja, och det har jag gjort med dem. Sen har jag inte kunnat gjort det på Juric och de som kom efter. Ja, det var de första spelarna som kom som inte jag hann göra det på. Det var Juric, Erkan och nu Rodic och Junes. Ja, de har, för det har varit så här, man har fått prioritera bort det på grund av att så här, de ska in i truppen, det är säsong och så.
Men inte det en ganska viktig del?
Det är en viktig del, absolut. Och jag kan väl tycka att man kanske skulle ha gjort det nu på den här. Liksom. Men det blir ju så här prioritering ibland, så man får inte igenom allt man vill och man hinner inte allting som man vill.
Bort.
Ja, ibland är det så. Det är ju så här, men nu behöver vi in med den här spetsen. Vi vet att han är spetsspelare. Det får bära eller brista lite. Alltså, ibland är det,
det är klart bara läkarundersökning att han är... frisk och hel är väl det viktigaste det, då kanske.
Ja, utan den så slänger man inte in honom. Liksom. Men jag håller med om man skulle kunna se på ett så här, lite testpaket kanske att så här, men han måste jobba med sin grundkondition några veckor.
Jag kan tycka att den fysiska statusen, alltså okej, den lekarmässiga är ju en del.
Det var ju som med Jeppe till exempel, det var lite rolig anekdot, så här, för när han vi gjorde det här testpaketet med hand. Det var ju så här, jag och Klotz kollade på varandra så här. Nu kommer Jeppe hata mig också, men det fan gör. Men då typ så här, kollade vi på honom efter vi hade gjort jojo-testet. Så bara, Fan, har vi mätt fel? Alltså? Har vi typ så här, är det mer än 20 meter? Alltså, det måste vara något fel. För att han sprang 7,3 på det här. Och det är så här, det springer nästan min farmor. Alltså. Och så tog jag alltså och frågade så här, men, alltså, det här är alldeles undermåligt. Alltså. Så han att nej, han hade suttit och druckit lite öl med polaren någon månad tyckte han. Men han kom tillbaka jävligt fort. Och det som var roligt med Jeppe också så här, förra året tycker jag i alla fall att han så här, medel liksom presterade och det var ju många säkert fans som var så här, fan vad är det här för spelare och så. Och så kunde man direkt sätta det i samband med att hans fysiska status var inte där den skulle vara. Man satt nästan så här på läktaren och bara så här, fan vad han håller liksom, att han inte går sönder. Och så fick han ju liksom problem med knät sen och allting. Och där hände någonting tycker jag. Då var det precis som att så här, fan ge oss några veckor nu här och kör jävligt hårt med fysen. Och bara känn så här själv om du liksom så här, känner att du blir starkare. Så, så körde vi några veckor jävligt hårt. Han var borta helt från den andra träningen. Och sen hade vi en liten extra plan med han där han fick lite extra under ganska många veckor. Och han kom själv många gånger och sa så här, jag aldrig känt mig så här stark, jag aldrig känt mig så här stark. Och då hade inte säsongen börjat än. Men sen är också så här, nu under säsongen så tycker jag att man ser jävligt stor skillnad på honom. Så, så jag, nu är det så här, varje fyspass i alla fall, alla fotbollspass också. För jag är där och kollar på dem också, men alla fyspassar så... Han kör så jävla bra och det är också så här kul, för jag vet hur han gjorde när han kom, att då var det inte så här, vad fan, varför kör vi fys där, typ så här.
Riktigt dans.
Ja, riktigt.
Men det måste jag säga, jag brukar inte vara en sån här träningsknarkare så, men vi går ju dit ibland och tittar.
Ja, han är
superkroppen.
Ja, jag tänkte, nu tänkte inte jag på mig personligen, utan vi brukar ju gå och kolla på träningarna, vad med det är.
Ja.
Sen att jag är jävligt fit, det vet jag. Det behöver ni inte säga. Det behöver inte säga. Men jag tycker att intensiteten och liksom, farten på träningarna, det är ju en helt annan nu. Jag har ju gått som superettan-tiden. Alltså det är ju natt och dag, tycker jag, på träningarna. Nu än vad det har varit tidigare. Och då behöver jag bara gå tillbaka, tycker jag, liksom, 2-3 år. Det har hänt en hel del på träningarna.
Det är det som är grejen. Det är alla de här... Det var, vi började någonstans där och det kanske är där vi slutade med, att just det här med kulturen. När jag kom, utan att ta ifrån liksom så här, om det var den här tränarens fel eller den här... Alltså, men det var en dålig kultur i Hammarby när man kom in i kärnan. Alltså det som hände i omklädningsrummet på träningarna. Det var inte en kultur, det luktade, eller det andades inte så här att vi ska vinna allsvenskan och lite där till, utan det var liksom, och det var det man såg på alla träningar liksom, det ni såg när ni kom dit, att så här, det var lite lägre intensitet, lite mindre vinnarskalle, lite mindre tro på sig själv. Alla de där bitarna har ökat och liksom, jag tror att alla vi runt omkring laget nu så här, har implementerat det där och indirekt och direkt, och det smittar av sig och spelarna själva börjar. Jag kan berätta ett annat exempel. Så här, när man kom ner efter en vinst förut i omklädningsrummet, då var det typ fest. Alltså spelarna, de skrek till höger, även om de låg på 10:e plats, men de hade vunnit den här allsvenska matchen. Nu när du kommer ner till omklädningsrummet efter match, det är nästan på gränsen så att vi tränare nästan får säga, men vänta grabbar, fan vi vann liksom så här. Och jag gillar det här att, det får inte slå över, men jag gillar det här att det finns hela tiden en strävan efter mer, att vilja lite mer. Komma ner och så här, okej, fan, bra boys, vi vann, så här, okej, det kan vara lite skönt, klappa om varandra. Men sen börjar lite snacket så här, men fan, kanske vi skulle gjort så här lite mer, kanske vi skulle gjort så här lite mer. Okej, in, cykla nu, vi återhämtar oss. Hela tiden så här, okej, fokus på nästa uppgift. Det är så här en helt annan kultur och det här har skett ganska snabbt. Och jag tror så här, Jesper Jansson kom in, en riktig jävla vinnare. Billborn, Jocke Björklund. Så det är mycket så här vinnare nu i ledarstaben. Ja, med min filosofi. Och sen har det smittat av sig på killarna. Och det är den största skillnaden. Jag skulle ha velat filma så här, lite den här känslan. Träningen, omklädningsrummet, efter matcher mot nu. så skulle kanske supporten också förstå lite grann så här, men fan, det kanske inte är så konstigt att det går lite bättre nu alltså. Nej. För att här har det hänt jävligt mycket.
Men det gäller ju att få den där grunden. Den är ju liksom, beror ju på vilka individer man har i omklädningsrummet och ledare runt om. Men om man får det att funka alltihop, det är ju då det blir den här, som du sa, det är liksom det här, vet, två borta mot Häcken till exempel, när de var förbannade liksom, och började sparka på saker liksom. Och då var det bara en poäng. Det hade vi sett som seger.
Ja, exakt.
Men nu var det liksom fan också. Ja. Det är ju säger det.
Liksom. Ja, men det är det här. Det här är för mig liksom, att vi är på rätt väg. Och det
svåra är väl att behålla det här nu då? Liksom att man fortsätter liksom och...
Ja, det är det ju. Det är, alltså, dels är det ju så här, nu är vi inne i liten, nästan lite lugnt. Så här. Vi brukar säga att varje match måste vara som en final. Liksom. Mm. Och få dem att förstå och få dem att plocka fram det lilla extra vecka efter vecka. Det är det som kommer att avgöra i slutändan, vart vi hamnar. Och också, om du vill bli en riktigt bra idrottsman eller idrottskvinna, det är liksom everyday work. Det är ingenting du bara kan koppla av. Liksom. Visst, du lägger in dina semestrar, absolut. Men om man bortser från dem så är det, så här, det är ett arbete som pågår varje dag. Mm. Och det är de här bitarna som jag känner så jävla stor skillnad och känner att fan, här har vi gjort någonting rätt. Alla leder runt omkring tillsammans med killarna. Mm. Och det är den resan som jag tycker är häftig. Och jag är så här, jag sticker ut hakan. Vissa tycker att jag låter kaxig så också. Men jag säger, när de kommer fram till mig så här, i början var det mycket så här. De kom fram och bara, ja men så här gjorde vi inte i Ajax. Och så, här, och så jag sa direkt, jag skiter fullständigt i vad de gjorde i Ajax. Mm. Det är för mig helt ointressant. Nu ska vi göra så här, det här tror jag på. Och ge det här en chans. Mm. Och så säger du till mig om några månader eller om ett halvår om du har fått en utveckling eller inte. Så här, för mig var det bara så här, riva ner allting och bara... Mm. Det finns liksom inga gränser, utan som jag sa förut, fan, varför ska en allsvensk fotbollsspelare vara sämre tränad än en i Real Madrid? För mig är det helt... Det finns inte i min värld. Det där vill jag bara riva ner på en gång. Mm. För att de är också fullt heltidsproffs. Mm. Sen kan jag köpa att han är bättre fotbollsspelare för att han har andra kvaliteter. Men inte fysiskt. Nej. Aldrig.
Nej.
Alltså, det är bara egna barriärer som bara måste sprängas. Alltså någonting som de bara själva har byggt upp. Ja, men det finns fler bättre gym. I Real Madrid. Vad fan, vi tränade vi tränade i grottorna i Azerbaijan, som jag sa. Vad fan, det går att producera världsmässor. Vi producerade världsmässor här i midsommarkransen, i ett litet jävla skrubb. Det där är bara skitsnack. Alltså, riv ner det där. Ja, men vår fystränare gjorde så här. Ja, men om din fystränare där gjorde så jävla bra, varför är du tillbaka här i Allsvenskan då? Alltså, jag har varit kaxig mot dem. Så, men det... Ja, faktiskt.
Så, ja. Det är bra, sorry. Ja, du... Nej, men nu avslutar jag. Nu börjar bli långrandet. Du hade ju önskat dig en sång i alla fall. Låt.
Ja, jag har inte under det ännu, men du slängde upp det nu. Så jag får bara dra någon då, nu på en gång.
Ja, precis. Jag klickade
ju
in
alltså. Ja, absolut. Ja. Ja, men jag hade ju tänkt lite i alla fall. Jag tror jag tar den här. Jag gillar en grupp som heter Muse, vet du vilka det är?
Mm.
Ja, med Resistance.
Mm.
Den kör vi.
Du kör vi på det.
Det är bra tryck.
Tack så hemskt mycket för att du kom. Det var jävligt intressant snack, ja, måste jag säga. Det var kul. Så hörs vi nästa vecka. På tisdag tror jag vi hörs. Det är match på måndag.
Match på måndag borta.
Då blir det tisdag, då blir det lite ska vi prata om seger mot Dalkurd. Så hörs vi. Tja.
Grymt. We'll be right back.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.